I september 2023 konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Ett område på cirka 1000 kvadratkilometer spärrades av kring Fagersta i Västmanland. Det blev förbjudet att vistas i skog och mark och en intensiv jakt påbörjades för att hitta och avliva vildsvin i det smittade området. När vi spelar in det här avsnittet ett drygt halvår senare verkar utbrottet kunna lösas på rekordtid. Hur uppstod och hanterades utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige? Vad vet vi om sjukdomen och hur har samhället påverkats? Det ska vi diskutera i dagens avsnitt som leds av mig, Lotta Lundmark. Jag är programansvarig för civil beredskap på Folk och Försvar.
Du lyssnar på Folk och Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
Och välkomna hit säger jag till Karl Ståhl. Du är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt som förkortas SVA. Välkommen.
Tack så mycket.
Och välkommen till Nils Roos, departementssekreterare på Landsbygd- och infrastrukturdepartementet. Välkommen till dig.
Tack, tack.
I augusti förra året så hittades då ett dött vildsvin i skogen utanför Fagersta och i september så konstaterades det vara smittat av afrikansk svinpest. Karl, varför var det just i Fagersta som det här utbrottet skedde? Vet vi det?
Det vet vi ju inte, kan man säga. Vi har tidigare gjort en riskkartläggning där vi har pekat ut områden i Sverige som har högre risk än andra områden. Och då faller ju inte Fagersta och Norberg ut som ett område med hög risk. Men såklart, alla områden som har vildsvin och där människor rör sig och kan ha med sig saker som innehåller afrikansk svinpestvirus kan ju i princip drabbas.
Och Nils, när ni får det här beskedet på regeringskansliet och då landsbygdsdepartementet, vad är det för scenario som ni ser framför er eller vilka konsekvenser är ni oroade över att det här utbrottet kan få?
Ja, ganska snart så fick vi information om det beslut som Jordbruksverket tänkte fatta gällande de restriktionerna då för att kunna hantera den här smittan. Redan där såg vi att det skulle kunna få ganska omfattande konsekvenser för det området som hamnade under den här restriktionszonen då. Så där kunde vi absolut se framför oss och vi försökte göra en uppskattning kring vilka de konsekvenserna skulle kunna vara. Men det var såklart väldigt svårt i det tidiga skedet.
Vi ska komma tillbaka till lite vad det var som skedde, men först ska vi börja med att prata lite om vad afrikansk svinpest är för något. Det är ju en sjukdom som smittar grisar, både vildsvin och tamgrisar, och där nästan till alla som smittas dör av den här sjukdomen då det ju inte finns någon behandling. Karl, du har ju större delen av ditt yrkesliv fokuserat på den här smittan och är ju expert inom epizootologi, som jag förstår är då allvarliga smittsjukdomar hos djur. Om afrikansk svinpest inte smittar människor, vad är det då för faror med att det skulle spridas i Sverige?
Ja, dels så drabbar det ju djur med djurlidande vildsvin och drabbar det då tamgrisar så dör tamgrisar. Så det är det lätt ju. Men sen så är det en sjukdom som har en väldigt hög dignitet. Den påverkar, när man får in den i ett land så påverkar den handel med andra länder. Så det blir konsekvenser ekonomiskt för drabbade länder. Inom EU har vi en lagstiftning som reglerar hur man ska minska de konsekvenserna. Att man ska se till att kunna fortsätta handla inom EU. Och då är det med olika typer av restriktioner. Och de restriktioner i sig, de ger ju upphov till konsekvenser. Så det är både sjukdomen och sen så kontrollåtgärderna som gör att det här blir dyrt och drabbar många.
Om vi går in lite mer på den här smittan, afrikansk svinpest, smittar den från en smittad gris till en annan eller kan det också spridas via myggor eller insekter och föremål?
Det är en bra fråga. Det är en virussjukdom. Den kommer från olika delar av Afrika, östra och södra Afrika. Där är det vårtsvin som är den naturliga värden. De blir inte sjuka. Det sprids mellan vårtsvin med vissa typer av mjuka fästingar. Så i Afrika, i den cykeln då som är liksom den ursprungliga, då sprids det inte från djur till djur. Men när det väl kommer över till grisar, och då krävs det i första steget så krävs det en fästing. Vårtsvinet kan inte smitta en gris, utan den krävs en fästing. Men grisarna blir mycket sjukare och uppförökar viruset i en mycket högre grad. Så de kan sprida från djur till djur. Det blir jättemycket virus i blod. Och i utsöndringar, kroppsvätskor där det finns blod, så avföring och urin kan också innehålla mycket virus. Så först och främst så sprids det den vägen djur till djur eller via kött till djur. Men i vissa fall så kan nog vissa typer av blodsugande insekter fungera som så kallade mekaniska vektorer. Men att de kan ha virus på sig. Det har man i alla fall visat experimentellt, och det är många som tror att det spelar någon typ av roll idag. Vi vet inte vilken roll de spelar, de här vektorerna, insekterna.
Givet att det bröt ut i Fagersta, vad finns det för möjliga scenarier att det kan ha spridits dit, givet att det kanske inte har kommit över en landsgräns eller liknande, utan hur kan ett virus liksom flyttas på det här sättet till en annan plats?
Ja, det har ju kommit över landsgränser, det har det gjort ju, många säger, en eller flera, men inte med vildsvin, precis som du säger, för det finns ju vatten runt Sverige. Utan det scenario som är väldigt sannolikt, det är ju att någon människa har fått med sig en produkt, då är det kött från en infekterad gris eller infekterat vildsvin. Och att den produkten då har hamnat i miljön på något sätt och ätits upp av ett vildsvin. Sen varifrån den här produkten och den här smittade grisen, var den här smittade grisen fanns från början, det kan vi inte säga. Tittat på virusarvsmassa och se, finns det några ledtrådar? Men det finns det egentligen inte. Vi kan inte säga var det kommer ifrån viruset. Europa eller utanför Europa?
Det heter ju afrikansk svinpest, och som du har varit inne på så härstammar det ju från Afrika, men spreds till Georgien 2007, och sen via ryska soldater som deltog i kriget så spreds det då till de västra delarna av Ryssland, där det då fick fäste hos vildsvin och sen spreds över landsgränserna till Baltikum. Hur utbredd är afrikansk svinpest idag i Europa och i vårt närområde?
Det kom första gången in till EU 2014 och har sen spridits till i princip hela östra Europa, men också delar av Centraleuropa. Och Sydeuropa. Så det har fått ordentligt fäste i Europa. Det har till och med varit ett utbrott i Belgien också. Det är det västligaste landet som har drabbats. Men de har lyckats utrota det för några år sedan. Men det är en sjukdom som har gett upphov till väldigt mycket stora ekonomiska konsekvenser i Europa. Och vi kommer få leva med den här sjukdomen lång tid framöver i Europa och EU.
En fråga till er båda lite att reflektera över, det är ju att stora smittspridningar skedde dels i samband med Georgien-kriget då 2007-2008, och sen som du var inne på 2014 då det fick fäste i Baltikum, och det här är ju samma år som Ryssland annekterade Krim. Är det här olyckliga sammanträffanden, eller finns det någon koppling mellan smittspridning och oroligt omvärldsläge? Och kan vi se att vår förmåga att begränsa smittspridning påverkas det av de säkerhetspolitiska spänningarna som ju finns idag mellan EU och Ryssland?
Jag kan tänka mig att det kan finnas olika kopplingar med oro i samhället och smittspridning. Dels kan det ju vara så att man skulle kunna sprida medvetet. Det är ju ett virus som är jättelätt skulle vara att sprida det här om man vill. Ta med sig en bit kött och slänga i miljön. Så det är ju så det kan ju ske. Det kommer vi aldrig veta om det har hänt någonstans, men det skulle ju kunna ske. Men sen så finns det ju andra saker som påverkar ens förmåga att upptäcka någonting under en sån här jagen. När det dök upp i jagen, det var ju inte långt. Det var i samband med oroligheterna med kriget mellan jagen och Ryssland också. Och då kanske man inte har full fokus på smittspridning, vilket gör att smittan kan få fäste. Och som du säger, rörelse av människor, det kan vara med flyktingar, det kan vara soldater, materiel, stora fordon till exempel som kan få med sig smitta. Så det finns ju många sätt som smittor kan spridas i samband med den här typen av händelser. Och vi vet inte om det är. Det kan vara ett sammanträffande, men det kommer vi aldrig veta.
Nils, har du några tankar på det här?
Nej, det var ju en väldigt bra sammanfattning av Karl där. Men jag kan ju litegrann komplettera med att just rörelsen av vildsvin är också en del som påverkar det här. Samverkan mellan landsgränser kan ju vara väldigt viktig för att få koll på hur rörelserna ser ut. Och till exempel i Baltikum så vet vi då att har man inte koll på vildsvinsrörelserna från österut, då kan man få in en smitta den vägen. Och då är det ju viktigt att det finns ett samarbete mellan nationer.
Om vi går tillbaka lite till när det här utbrottet då i Fagersta med omnejd skedde. Nils, när du får det här beskedet på regeringskansliet, vad gör ni då och vad är er roll i det här respektive andra aktörers roll vid den här hanteringen?
Ja, initialt så blir det ju vår roll att informera den politiska ledningen, och det är ju någonting som vi sedan har med oss genom hela den här utbrottshanteringen. Att vi försöker alltid skapa underlag så att våra beslutsfattare ska kunna ta snabba och riktiga beslut. Och på samma sätt så är vi också en stödjande part till myndigheterna. Om till exempel Jordbruksverket då, eller SVA ser att det finns ett behov som de själva inte kan uppfylla, utan de behöver kanske finansiering eller ett särskilt uppdrag. Då blir det regeringen och regeringskansliets roll att möjliggöra detta. Så till exempel är Trafikverket då fick ju ett uppdrag att stängsla in det här kärnområdet, eller i alla fall hjälpa Jordbruksverket med den instängslingen. Samtidigt så har Naturvårdsverket nu fått ett uppdrag att föreslå en effektiv vildsvinsförvaltning, vilket ju också har att göra med det här utbrottet.
Så de verktyg som ni har att stötta i den här hanteringen, det är finansiering, riktade uppdrag och så vidare? Eller finns det ytterligare verktyg som ni kan använda er av?
Ja, det har ju varit mycket prat om till exempel ersättningsfrågan. Och där är ju vi ett stöd i det juridiska till myndigheterna. Sen är det ju såklart alltid Jordbruksverket som tar besluten i det här fallet. Och vi kan ju vara en stödande part i det här. Och på samma sätt ser de att det finns behov, så inkommer man till regeringskansliet med en skrivelse eller så. Och då får vi agera på det. Men det blir ju i sådana fall en politisk fråga. Och det är ju ingenting som jag kan prata om här idag.
När du säger ersättningsfrågan, för att ge lite kontext, vad är det den handlar om, eller vad ingår i ersättningsfrågan?
Ja, om vi säger så, i bekämpningen av ett sånt här utbrott så utgår myndigheterna från dels ett EU-regelverk, men det finns också ett nationellt regelverk, en epizootilag. Och i den så finns det möjlighet att de som är drabbade av besluten i samband med de här bekämpningsåtgärderna, de har rätt till viss ersättning då, om man har fått till exempel en ökad kostnad. Och en sån ersättning, det ansöker man om till Jordbruksverket. Sen är det Jordbruksverkets uppgift då att pröva den här ansökan. Och en sån ansökan kan ju sen också bli överprövad av en förvaltningsdomstol till exempel. Och ja, det är så det ser ut helt enkelt.
Det låter som det är många beslutsinstanser i en sån här hantering. Carl, du har ju haft en mer operativ roll i den här hanteringen. Den initiala fasen har lyfts som väldigt viktig i hanteringen. Varför är den så viktig för att begränsa smittspridningen, och vad är det som är bråttom med att göra när man får ett sånt här besked?
Ju snabbare man är på bollen, desto större förutsättningar har man ju, eller ju bättre förutsättningar att begränsa smittspridningen. Så det är därför det gäller att vara snabb. Och det kan man ju se på de två länder som har lyckats bäst i bekämpningen fram till idag. Belgien och Tjeckien som var snabb. Vi tog snabba åtgärder och rätt åtgärder, och de lyckades utrota smittan. Så det handlar ju om att initialt kartlägga utbredningen. Det var det första vi behövde göra. Och då fick vi fantastiskt stöd från dels Svenska Jägarförbundet och dels de lokala jägarna. Så de har ju gått i skogen dag ut och dag in och letat efter kadaver. Tagit ut dem ur skogen och destruerat dem. De har destruerats då på Jordbruksverkets, eller den så kallade operativa ledningscentralen som Jordbruksverket hade upprättat i området. Så det är dels i kartläggningen, men det andra är ju att få bort smittan ur miljön. För finns det ingen smitta i miljön kvar, då kan inte nya vildsvin drabbas eller smittas. Så det är egentligen de två bitarna som jag tror var viktigast att få igång så snabbt som möjligt. Och sen efter det så kommer det här med stängsling, och den kommer avlivning av vildsvin som finns kvar, och ja, massa andra delar också. Men
ja, för vad har vi för verktyg? Det är ju trots allt en smittspridning hos vilda djur vi pratar om. Hur kan man begränsa smittan hos vilda djur? Och vad gör man vid det här tillfället?
Det man gör, det var ju det här stora området. Man tog ett beslut om restriktioner. Så restriktionerna är ju till för att stoppa smittspridning på två sätt. Dels vill man att vildsvinen ska få vara i fred så mycket som möjligt så att de inte rör sig i onödan. För rör sig inte vildsvinen, då sprider de inte smittan. Och det andra är ju att man vill inte att människor ska få med sig smittan på något sätt om de är ute och rör sig i naturen. Och i början så hade vi ingen aning alls om hur utbredd smittan var. Och därför tog man i ordentligt. Därför blev det här stora området som man sen gjorde mindre rekordsnabbt, får man ju säga, jämfört med andra länder.
Hur många smittade vildsvin är det vi pratar om?
62, va? Är det som det sist 62 stycken kadaver som har hittats positiva. Så det är ju inte något stort utbrott, utan det är ett litet utbrott men med stora konsekvenser. Men internationellt sett är det ju ett litet utbrott, det är det minsta får man nog säga. Det beror väl dels på att vi har agerat på ett bra sätt, men det beror också på att vi hade goda förutsättningar i det här området. Det hade kunnat se mycket värre ut om den här smittan hade kommit in i en annan del av landet. Sörmland, Skåne, det hade varit mycket svårare.
Varför hade det varit det?
Ja, men dels för att det finns mycket, mycket mer vildsvin. Det är kanske nummer ett. Men det finns ju mer av allting egentligen. Det finns mer människor, mer rörelse, mer grisar. Så konsekvenserna är mycket, mycket större. Och mycket större konsekvenser av att jag vill knappt ens tänka på om man skulle spärra av ett så här stort område i Skåne eller i Sörmland. Vilka konsekvenser det skulle kunna föra med sig.
Var man förberedd på att det här kunde hända? Fanns det planeringar eller i själva beslutsfattandet om vilka åtgärder och restriktioner som man ska vidta, behövde man göra stora avvägningar mellan vad som är ett korrekt beslut? Eller finns det en planering för vad man gör vid en sån här smittspridning?
Det finns absolut. Jag menar, vi har tillsammans med Jordbruksverket har vi förberett oss i många år. Smittan kom in 2014. Jag har jobbat med den här sjukdomen sedan 2008 kanske. Så liksom, vi har ju förberett oss länge och vi har haft arbetat med scenarier, övningar med jättemånga aktörer. Förmodligen, ni var säkert med på den övningen också i någon roll på departementet.
Det var mycket väl innan min tid.
Ja, jag tror kanske, åtminstone var ni medvetna om det. Så de diskussionerna har förts länge och man har haft en handlingsplan som man liksom har tänkt på olika steg. Vad ska vi ta för beslut här och här och här? Vilka avvägningar ska vi göra? Men sen när man väl är i en situation eller har händelsen så dyker det ändå upp nya frågor. Så måste man ändå tänka igenom varje beslut. Och alla saker är man inte förberedd på.
Vad dina reflektioner där, Nils? Var man förberedd på regeringskansliet eller var man ganska förvånad när det här hände?
Inte förvånad, det skulle jag inte säga. Men däremot förberedd har vi varit, precis som Carl sa här, att det har ju pågått ett förberedande arbete under många, många år. Myndigheten har också fått ett uppdrag för att föreslå sätt som vi kan liksom hantera ett eventuellt utbrott på bättre sätt genom. Men visst var vi förvånade. Sen ingick ju vi i den samling av aktörer som Jordbruksverket då framförallt samlade i händelse när det här utbrottet skedde.
Har det varit självklart vilken aktör som ska göra vad? Det är ju ett ord som alltid kommer tillbaka nästan till krishantering, det här med samordning. Hur har det varit vid den här hanteringen?
Ja, men alla delar är inte självklara. Det är ju inte självklart till exempel, men det exemplet som Nils tog upp innan här med Trafikverket, det var ju inte självklart att Trafikverket skulle stängsla. Det var inte förberett. De räckte upp på handen och sa, vi är bra på det här. Vi har alla processer för att det här ska gå smidigt. Det gjorde de. Men det fanns också delar mellan SVA och Jordbruksverket som inte var helt självklart vem som skulle göra vad. Men vi kom snabbt fram till vad som blev bäst. Vi är inte vana att hantera de här sådana där typen av utbrott hos vilda djur. Och därför blev det lite annorlunda än mot så som vi brukar arbeta. Vi är vana vid utbrott, men inte just de som drabbar vilda djur.
Och på regeringskansliet var det självklart att det var ert departement som skulle hantera, eller är det flera departement på regeringskansliet som har varit med vid hanteringen?
Flera departement har varit med, men vi har varit i huvudsakliga departementet. SVA och Jordbruksverket till exempel ligger under vårt departement. Så det var en naturlig roll att vi var en direkt kontaktyta för myndigheten att vända sig till. Sen råkar ju då Trafikverket ligga under samma departement, vilket också såklart var positivt i det sammanhanget. Men även andra departement har varit inblandade. Till exempel Socialdepartementet och Klimat- och näringslivsdepartementet har också haft en viss roll i det här när det kommer till exempel stöd till företag.
Så vad finns det fler för exempel? Varför har just de departementen varit med?
Ja, Socialdepartementet, de har ju hand om frågor kring idrott och föreningsrörelsen. Och det är ju en av de aktörerna som har blivit ganska drabbade då av de här restriktionerna. Idrottsrörelsen, det var ju väldigt nära där ett tag att ett stort skidlopp inte skulle kunna gå av stapeln. Men som tur var så har ju det skett, vilket ju var väldigt positivt. Men också föreningsliv och den allmänna folkhälsan av att inte kunna vistas i skog och mark är någonting som andra departement, eller Socialdepartementet då i det här fallet, har haft ansvaret för att bevaka.
Givetvis så är det ju de människor och företag eller näringsidkare som är i direkt anslutning till det här avspärrade området som berörs. Men finns det andra konsekvenser av utbrottet? Är det här liksom en avgränsad regional händelse eller får det också nationella påverkningar? Vad säger du, Nils?
Ja, det som du säger, och jag vill bara komplettera där också, att det är ju väldigt många som drabbas just på plats, inte minst kommunerna, skolverksamheten, att inte kunna vara utomhus med sina skolungdomar till exempel. Men visst, det finns ju nationella konsekvenser också. Carl var inne på det förut. Handeln är en sån typisk fråga. Exporten av grisprodukter till länder utanför EU är ju en sån som blir direkt påverkad vid ett sånt här utbrott. Och det är ju då att inom EU så har vi ett gemensamt regelverk. Så produkter som kommer från utanför den här smittade zonen då kan fortfarande fortsätta att flöda ner och handlas med. Men däremot kan då länderna som vi exporterar till utanför EU välja att helt och hållet begränsa importen av produkter från Sverige. Så där har ju då dels branschen tillsammans med myndigheterna och vi på departementet tillsammans med våra ambassader i de här länderna jobbat hårt för att informera om alla de åtgärderna som vi har vidtagit och att de har gått i linje med det regelverk som finns och att det därför bör vara möjligt för de här länderna att fortsätta upprätthålla handeln med oss.
Har andra länder valt att upprätthålla handeln eller är det vissa som har beslutat sig för att inte handla griskött från Sverige?
Ja, initialt så var det några som stängde ner helt och hållet. Men vi har ju fått hjälp, dels har vi fått hjälp från EU-kommissionen med det här. Och till exempel så var Japan och Sydkorea två sådana länder. Och där har ju Sydkorea har ju öppnat upp igen. Så det är ju jättepositivt att det här arbetet får effekt. Sen ska jag säga också att det här är ju en gemensam insats tillsammans med branschen och de har ju också föreslagit vad vi bör prioritera för typ av länder. För det är ju viktigt vilket vi börjar med liksom som försöker få upp den handeln igen.
Givet att ju människor inte kan smittas, är det farligt att äta smittat kött eller är det just för att länder är rädda att få in det inom sina egna landsgränser? Vad säger du, Carl?
Det är inte farligt att äta smittat kött. I riktigt fattiga länder så gör man det. Så att det är inte någonting som är farligt, men det är ju en blödarsjukdom så det blir blödningar i alla inre organ och så att det är kött som får en låg kvalitet. Det ser inte så aptitligt ut.
Om vi återgår lite till händelseförloppet och smittspridningen i Fagersta med omnejd, hur har händelseförloppet fortskridit? Har det utbrottet betett sig som man har förväntat sig?
Ja, men hade vi liksom dag ett fått ge ett bra, liksom ett optimistiskt scenario så hade det ändå inte varit så positivt så som det har utvecklat sig nu. Det har ju begränsats väldigt, väldigt snabbt. Dels på grund av de här förutsättningarna som fanns i området med ganska så lite vildsvin. Det är inte som i Sörmland och Skåne med mycket vildsvin. Och dels vid de åtgärderna som har vidtagits. Så att de bedömningar vi gör är att det har inte dött något vildsvin sedan slutet av september. Det sista vildsvinet dog i slutet av september. Det första vildsvinet dog någon gång mellan maj och slutet av juni. Så en ganska kort fas med aktiv smittspridning. Det sista positiva fallet påvisar vi senare. Det var i november någon gång. Men det var i kadaverrester, det var i princip benrester. Så det kunde man då datera bakåt. Så det som har pågått efter det är ju att vi fortsätter med kartläggning. Fortsätter att leta efter kadaver. Och sen så att man avlivar de kvarvarande vildsvinen i området ifall det kan finnas smitta kvar i miljön. För det här viruset det överlever väl i miljön, framförallt när det är kallt. Så det kan fortfarande finnas smitta i kadaverrester som vi inte har hittat. Så därför är det viktigt att vi inte har levande vildsvin i kärnområdet framförallt.
Då har åtgärderna funkat med andra ord om vi håller på att lösa den här smittspridningen på rekordtid?
Ja, men absolut. Så har ju åtgärderna tillsammans med, jag skulle säga att den otroliga samverkan med alla aktörer i området, lokalt och regionalt och nationellt, tillsammans med de där fördelaktiga förutsättningarna har gjort att vi har lyckats på rekordtid.
Nu har ju inte tamgrisar i Sverige smittats, men vad är det man ser framför sig skulle kunna hända om den här smittan når in i vår fläskproduktion i Sverige?
Ja, drabbas en enda gris i Sverige så redan det påverkar det handeln ännu mer än och näringen. Det blir andra typer av restriktioner som då, de här restriktionerna som är införda i Fagerstaområdet, de har vi gjort baserat på nationellt regelverk. Eller det är Jordbruksverkets beslut om de restriktionerna. Men får vi fall på tamgris, då är det restriktioner som gäller från EUs lagstiftning som är drabbar näringen på ett helt annat sätt.
Och hur har samverkan sett ut med EU eller andra internationella partners vid den här hanteringen?
Vi på SVA, liksom som expertmyndighet, vi har ju ett brett nätverk med experter som vi har kontaktat, som har erfarenhet och diskuterat med dem och de har gett sina erfarenheter. Och sedan har Jordbruksverket ju sitt nätverk via kommissionen. Vi har haft experter från medlemsstater, drabbade medlemsstater som har varit här i Sverige och tittat på vår situation och så har de delat med sig av sina erfarenheter. Expert från Belgien, Italien och Litauen. Så det är ett jättevärdefullt. Så det är mycket, mycket utbyte på många olika nivåer, skulle jag säga.
Inom krishanteringen så pratar man ibland om skyddsvärden. Det vill säga, vad är det vi ska skydda och värna om vid en krissituation? Det kan ju vara liv och hälsa, miljö, ekonomiska värden och så vidare, beroende på vilken typ av kris man pratar om. Vad är det ni ser för skyddsvärden i den här situationen?
Ja, men givetvis så är det ju att upprätthålla smittskyddet som är det viktiga, och det är därför de här restriktionerna har satts in, för att vi så småningom ska kunna ta bort dem. Det är ju det som är hela syftet. Och i det här så ingår all den verksamhet som finns på plats i området, att den ska ju kunna fortgå då så fort de här restriktionerna tas bort. Och det är ju någonting som också myndigheterna då har lyckats med hittills. Och jag tror att jag också kastar över bollen till Carl här, han har ännu mer att komplettera med.
Men lite rörelsefrihet egentligen då för individer och de som bor och befinner sig i det här området. Carl, du var inne på ekonomiska värden i början. Är det kostsamt en sån här hantering?
Ja, men skyddsvärdet, jag tror, men det är ju på något sätt är det ju EU som har definierat det skyddsvärde här. Det är ju, jag tror att det ändå är ekonomin som har styrt från början. Sverige har inget val, utan vi måste agera på något sätt och med målsättning att utrota sjukdom. Det är liksom det lagstiftningen säger. Det här, vi ska inte ha de här sjukdomarna i EU. För det påverkar långsiktigt vår ekonomi väldigt, väldigt mycket. Och förutsättningar för handel då. Och sen så är det ju djurhälsan såklart. Sen så är det kontrollåtgärder. Anledningen till att vi vill göra det snabbt, att hantera det så snabbt som möjligt, det är ju som Nils säger.
I media och både i Sverige men också internationella medier så har det här lyfts fram nästan som ett skolexempel på hur man ska hantera en smittspridning. Vad är det som har gjort hanteringen så lyckad skulle ni säga?
Jag skulle säga att det är det snabba agerandet som har varit en framgångsfaktor i det här sammanhanget. Inte minst också det stora stödet som myndigheterna har haft från inte minst jägarkåren men också andra volontärer. Jag tror också att det har funnits ett väldigt gott förberett arbete i det här fallet. Det har funnits en beredskap efter de här många åren av förberedelser som Carl har pratat om. Ja, jag tror att det finns många goda exempel att plocka ifrån.
Ja, men jag kan hålla med. Jag tror också att jag tycker det är väldigt skönt att se att det lönar sig att förbereda sig. Så att liksom, är man beredd om man liksom har planerat för någonting, då kan man agera snabbare och effektivare. Det är helt uppenbart. Liksom bara det att vi har det stora nätverk vi har haft, eller Jordbruksverket har haft genom det. Det har funnits en aktörssamverkan sen 2019 med regelbundna möten via Skype, digitala möten. Varannan månad har man träffats en stor grupp med myndigheter och aktörer och diskuterat det här. Och sen så har man haft övningar och så har man gjort handlingsplaner. Och sen så har vi då på SV har vi haft forskning, vi har jobbat i andra länder där smittan finns. Och liksom vi har förberett oss på väldigt många olika nivåer. Vi har haft ett samarbete mellan jägarna och SVA i 75 år med viltövervakning. Och den typen av band, de kan man liksom inte, man kan inte överskatta värdet av dem alltså, i sådana här lägen.
Är det här systemövergripande lärdomar som vi kan använda vid andra typer av kriser också, inte bara smittspridning?
Det tror jag absolut. En sån enkel sak som den här samverkansgrupperingen som Carl nämnde, det var ju tack vare den som till exempel då Trafikverket var så pass införstådda med den här situationen att de kunde räcka upp handen och säga att vi kan hjälpa till i det här sammanhanget. Och det är nog den typen av övergripande samverkan som vi behöver ha med oss framgent och en jätteviktig erfarenhet från hanteringen av den här smittan.
Och så tror jag också det här med tillit. Men det är det som man talar om under pandemin också. Liksom, att man behöver inte reglera allting utan man kan arbeta med tillit. Så att jag tror det finns ett stort förtroende. Ja, det har man, i alla fall det har varit tydligt i det här. Det har funnits ett stort förtroende för myndigheterna i samhällena här uppe. Och det har ju varit fantastiskt. Och det är verkligen värdefullt att bygga förtroende mellan myndigheter och allmänhet. Det tror jag är jätteviktigt.
Är det viktigt med förtroendet och tilliten också mellan departementet och myndigheterna att hur man kan stödja varandra på bästa sätt?
Det tror jag absolut. Jag tror att det är jätteviktigt att det finns en tillit från myndigheterna att vi från departementet faktiskt agerar när det finns ett behov. Mm-hmm. Det tror jag är jätteviktigt.
Såklart. Och mellan myndigheter, som är alla aktörerna såklart. Och vi är vana att arbeta tillsammans. Vi är vana att samverka. Framförallt SVA och Jordbruksverket, Vi jobbar ju varje dag tillsammans.
Vad tror ni annars har varit viktigt i att hitta den här tilliten mellan medborgare och det offentliga? Vart framgångsfaktorerna där?
Nej, men jag tror så här att det har varit jätteviktigt med den informationsförmedlingen som myndigheterna har varit jätteduktiga med i det här arbetet. Man var väldigt snabba med att lägga upp på sina hemsidor, frågor och svar, dokument där det finns väldigt mycket information för alla som är nyfikna att gå in och bara klicka sig igenom. Sen har det ju varit väldigt många stora möten på plats lokalt och jag tror också att den här osäkerheten som kan infinna sig när det finns ett informationsunderskott i den här krishanteringen, den stillas om man vet att det i alla fall hela tiden löpande finns någon typ av information som går ut från myndigheterna och de som jobbar med det här.
Jag tror också att det varit jätteviktigt att man har varit närvarande lokalt. Nu ligger ju Fagersta ganska så lämpligt till från SVA, från vår myndighet. Så för oss var det bara en och en halv timme dit. För Jordbruksverket var det lite längre, men vi har varit där jättemycket. De första två veckorna så var det ju i princip SVA som skötte all provtagning. Och vi körde med privata bilar, alla prover till SVA dagligen. Och så så att det gjorde att vi kunde komma igång snabbare. Så det är ännu en sån här lite tursam faktor som har påverkat.
Förutom afrikansk svinpest så har vi ju nyligen haft en covid-19-pandemi som ju förvisso var en smitta som smittade från djur och fick spridning bland människor. Men tror ni att det går att stoppa virus från att spridas framöver, eller behöver vi snarare acceptera att det kommer att ske och fokusera på att minimera effekterna när det sker?
Det kommer inte gå att stoppa att virus sprids, det är helt klart. Men det finns ju faktorer som vi känner till som gör att risken är större. Jag menar hur människor lever i samklang med miljö och natur liksom. Det spelar ju en roll. Så man kan ju reducera riskerna i alla fall. Och sen så är det ju viktigt att man har en förmåga att upptäcka snabbt och kan agera snabbt. Och gärna samordnat som vi har gjort här, men som vi såg i covid-19 så fanns ju inte den samordningen inom EU. På djursidan har vi ju det lite enklare. Vi har ett gemensamt regelverk, så varje land gör i princip på samma sätt. Så där är det förutsägbart. Folkhälsosidan har det ju inte varit i, var det ju inte det under covid-19.
Nils, vad tror du?
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att vi kan se konsekvenserna av den här hanteringen och framförallt den bredden av aktörer som blir påverkade av restriktionerna. Att ta med oss det inför en kommande kris tror jag kan vara jättevärdefullt. Att vi kanske från början redan förstår att vi behöver sprida informationen till en väldigt bred skara av aktörer. Kommunen behöver vara involverad. Vi behöver ha näringslivet med oss. Vi behöver liksom ha väldigt många aktörer så att vi från början vet att vilka som kommer att kunna bli involverade i hanteringen helt enkelt.
Så fortsätta bygga nätverk egentligen och lita på varandra. Jag tänkte avsluta med en fråga till dig, Carl. Den 22 februari så lättades vissa restriktioner och vi spelar in den här podden den 6 mars 2024. Skulle du säga att faran är över att vi inte längre har afrikansk svinpest i Sverige?
Jag tror nästan jag kan säga säkert att vi inte har aktiv smittspridning av afrikansk svinpest i Sverige. Men däremot så tror jag att vi har afrikansk svinpestvirus i Sverige fortfarande. Någonstans under snötäcket. Så att det skulle i princip kunna uppstå enstaka fall om man har otur. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle ge upphov till någon större smittspridning. Men det skulle försena allting. Så det skulle vara väldigt olyckligt. Men jag tror aldrig vi kommer inte tappa kontrollen över det här utbrottet. Sen kan det dyka upp nya utbrott och nya smittspridningar.
Stort tack för att ni kom hit och var med i Folk och Försvar-podden. Nils Ros från Landsbygd- och infrastrukturdepartementet och Carl Ståhl från SVA. Tack också till ni som har lyssnat. Följ oss gärna på sociala medier eller gå in på Folk och Försvars hemsida för att se mer av vår verksamhet. Tack för idag.
Tack så mycket.
Tack.